Tack så mycket för förtroendet att få komma hit och predika för er idag. Det känns jätteroligt för oss att få vara här hemma. Varenda gång man kommer, och ju längre tiden går sedan vi faktiskt bodde här, så inser man hur mycket av hjärtat som är kvar här. Det känns jätteroligt att vi därför får återkomma då och då, att ni tar emot oss. Vi flyttade i maj till Solna som familj, jag, Mia och Thea. För att komma lite närmare våra jobb. Jag jobbar ju på Tegnérgatan i Stockholm. Och Mia jobbar på Fillas förskola. Som ligger vid Fridhemsplan. Så det var bra. Vi mår bra. Vi är lite oroliga dock för vår dotter. Och hennes andliga utveckling. Min fru, hon skulle be aftonbön för några veckor sedan med henne. Och pratar och så frågar Thea, var bor Jesus någonstans? Ja, säger Mia. Jesus bor i himlen, säger Mia. Ja, nickar Thea. Så funderar Mia, ska jag liksom ta hela teologi? Jo, jag tar allting. Och sen bor Jesus också i våra hjärtan, sa Mia. Och Thea bara, skulle inte tro det. Jag var här i fredags, på superfredag. Det var nästan lika mycket folk i fredag som det är här idag. Det var jätteroligt att vara här. Och jag skulle verkligen vilja uppmana dig att vara med någon fredag. Du kommer att bli otroligt uppmuntrad själv att vara med här. Och se vad som faktiskt händer på fredagkvällarna. Du kommer dessutom att uppmuntra det härliga gänget som jobbar med fredagkvällarna genom att visa dig här. Jag tror det är en win-win att vara med. Fantastiskt kul att se. Och fantastiskt roligt att få vara del av någonting som fungerar. Underbart. Kul också att se en massa nya konfirmander. Hur ser egentligen Gud ut? Har ni googlat på Gud någon gång? Det är de första fyra bilderna som kommer upp om man googlar på Gud. En gammal man med långt vitt skägg, lite olika varianter. Det är liksom bilden vi har av Gud. Egentligen vet vi ju inte så mycket om Gud. Vi vet inte hur Gud ser ut. Men det finns en text i Bibeln som något lite beskriver Gud för oss. Och denna text i Bibeln är en av de texter som kyrkoåret har gett oss just för den här dagen. Och den hittar vi i Daniel. Daniels boken, det sjunde kapitlet i Daniel. Och det kommer upp här bakom mig. Snart. Jag kommer att läsa väldigt många bibeltexter. Så att jag är bra att vi får med dem på skärmen så att det är enklare att hänga med. Daniels boken, det sjunde kapitlet. Sen såg jag tronstolar sättas fram och en uråldrig man slå sig ner. Hans kläder var snövita och håret på hans huvud var som ren ull. Hans tron var eldslågor och hjulen därunder flammande eld. En ström av eld flöt från platsen där han satt. 1000 åter 1000 betjänade honom, 10 000 åter 10 000 stod inför honom. Så tog domare plats och böcker öppnades. Vers 13. Jag såg vidare i synerna om natten hur en som liknade en människa kom med himlens skyar. Han nalkades den uråldrige och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt, ära och herravälde, så att människor av alla folk, nationer och språk skulle tjäna honom. Hans välde är evigt, det ska aldrig upphöra, och hans rike ska aldrig gå under. Ska vi be en bön till. Herre, tack för att du är med oss den här förmiddagen. Tack för att du är med oss varje gång vi öppnar ditt ord. Och att du kan ge oss någonting av vägledning, inspiration, glädje, tillrättavisning, uppmuntran. Allt det som vi behöver när vi öppnar ditt ord. Och jag ber att du skulle tala till oss den här förmiddagen. Se vad vi behöver. Du ser hur den här veckan har varit. Och du vet precis vad vi behöver den här förmiddagen. Och tack för att du vill ge oss det den här gudstjänsten. Amen. Gud är alltså uråldrig. Och att Gud är uråldrig betyder inte att han är senil eller trött, utan det betyder att han alltid finns där. Allt annat kan variera, modet kommer och går, men Gud är alltid densamme. Människor må svika oss, det händer, men Gud kommer alltid att vara där. Gud är stabil, allt annat är labilt. Så det att Gud har snövita kläder och hår som ren ull. Och det symboliserar naturligtvis helighet och renhet. Men så ser Daniel i den här texten, vi ska inte fördjupa oss jättemycket i den i detaljerna, men så ser Daniel i sin syn hur en som liknar en människa kommer med himmelens skyar. Han, den som kommer från Guds värld. Han som hör ihop med den uråldrige. Han som är Guds egen son. Men han är också en människas son. Han som är som en av oss. Här kommer han tillbaka från sitt uppdrag på jorden. Den jord till vilken han också en gång ska återvända. Och det står i texten, hans välde är evigt. Det ska aldrig upphöra. Hans rike ska aldrig någonsin gå under. Det finns få saker, tänker jag, som triggar igång oss människor. I alla fall är det så med mig. Som en tvättäkta revansch. Jag vet inte om ni håller med om det där. Det verkar som det är fler som tänker sig, ja, med tanke på att det finns 6 stycken Rocky-filmer. Allt det där är ju en egen genre på något sätt i Hollywood också. Hjälten som är fullständigt uträknad. Han är helt nedslagen. Hoppet är totalt ute. Men på något sätt så lyckas han alltid liksom vända på steken och till slut vinna. Eller idrottslaget som alla har räknat ut och så kommer de tillbaka mot alla odds. Jesu välde är evigt, står det. Det ska aldrig upphöra. Hans rike ska aldrig någonsin gå under. Och det som den återkomst av Jesus som vi väntar på ska stadfästa är ju precis det här. När han kommer tillbaka, så rätas alla frågetecken ut. Det finns inte utrymme för tvivel längre. Det finns inte utrymme för tveksamheter. Då behöver vi inte det. Och det är väl just därför vi behöver påminna varandra om att Jesus ska komma tillbaka hit till jorden från sin himmelska tron, som texterna idag handlar om. Det man kan fundera på är varför Jesus väljer, eller varför Gud väljer att göra på det här sättet. Jag vet inte om du någonsin har tänkt på det. Varför väljer Gud den lite krångliga omvägen? Varför låter liksom inte Gud bara segern vara seger på en gång? Varför ska han vänta så förfärligt länge? Får inte liksom bara plocka ut segern på en gång? Det finns säkert en massa bra svar på de frågorna. Och jag ska inte alls försöka svara på den frågan. Det kan du fundera på. Jag ska bara konstatera att det här sättet att agera, det passar in i Guds genomgående mönster att agera. Nämligen att komma tillbaka när loppet verkar kört. Hela den bibliska historien vittnar om samma sak egentligen. Ni är med när löftet ges till stamfader Abraham från Hebreerbrevet, David. Ty han väntade på den stad med fast grund som Gud själv har planlagt och byggt. I tro fick han kraft att avla en son, fast han liksom Sara var överårig. Han litade på den som hade gett löftet. Därför fick han den enda man som dessutom var så gott som död. En avkomma talrik som stjärnorna på himlen och de oräkneliga sandkornen på havsstranden. Texten om Abraham beskriver ingenting annat än en storstilad comeback. Vi ska komma ihåg att här så står Guds eget rike på spel. Gud har lagt fram en plan, en tanke, hur Gud ska visa sitt rike, sitt välde på den här jorden i den här tiden. Gud har tänkt att så här ska det växa fram. Guds plan ska liksom läggas fram för allmän beskådan. Och så kommer vändningen när allting ser som allra mest mörkt ut. Sonen som Abraham skulle få, det var ju början på uppfyllandet av löftet. Och det står att Abraham, han var så gott som död. Jag tycker det är fantastiskt att det står så. Han var så gott som död. Och ändå händer det. Idag i vårt land så kan vi ju snart inte ens räkna hur få som besöker en gudstjänst regelbundet. Jag tänker som kristenhet ibland, så är vi så gott som döda, eller åtminstone på god väg mot döden, men så blir jag alltid lite trotsig. Och tänker, är det inte just i de lägena, är det inte alltid just i de situationerna genom historien som Gud väljer att agera? Alltså i stunder när ingen av oss längre tror att det är möjligt. Läget är över, det är mörkt, det är kört, spelet är förlorat. Då slår Gud till, då kommer Gud tillbaka. Samma sak händer ju med Abrahams son Isak. Han som är satt att föra släktet vidare. Första Mosebok 25 och 21. Isak bad till Herren för sin hustru eftersom hon var ofruktsam. Och Herren hörde hans bön och hans hustru Rebecka blev havande. Det är som om Gud säger gång på gång: ni kan inte, men jag kan. Jag tror det är så vi ska läsa de här texterna. Ni kan inte, men jag kan. Samma historia upprepas ju, ni som kan er bibel. Ni vet att det blir samma sak med Isaks son Jakob och så vidare och så vidare. Läser vi bibeln så spårar vi snart ett mönster. Jag och Mia, han var gifta i 8 år innan vi fick den stora nåden att bli gravida med Thea. Och många var det ju som under de här åren undrade vad som var fel. För någonting var ju fel, eller hur, om man är gifta så länge utan att få barn. I vårt samhälle så står barn för något helt annat än vad barn gjorde på Bibelns tid. Idag är ju barn någon slags små människor som vi ska ösa vår kärlek över. Då var barn pensionsförsäkringen och hela framtiden. Barnlöshet kan ju vara svår nog att hantera i vår tid. Men då var det en fullständig personlig katastrof. Men texterna i Gamla testamentet var ju mer än bara en personlig katastrof för Jakob och för Abraham och för Isak. Här var ju hela Gudsriket som var på randen och misslyckas med sitt uppdrag. Och det är intressant att notera när vi läser Bibeln att barnlösheten är närvarande i alla de viktiga skeendena av Guds frälsningshistoria. Inför det största skiftet som ska ske i historien är precis samma sak. Så här börjar Lukas sin berättelse om Jesus. Evangeliet om det som skulle förändra världen för alltid. Lukas 1 och 5. På den tiden då Herodes var kung i Judén fanns det i Avias avdelning en präst som hette Zakarias. Hans hustru härstammade från Aaron och hette Elisabet. De var båda rättfärdiga inför Gud och levde oförvitligt efter alla Herrens bud och föreskrifter. De var barnlösa eftersom Elisabet var ofruktsam och båda var till åren. Och så föds så småningom vägröjaren Johannes döparen. Och så kommer Jesus själv. Och omständigheterna kring hans tillkomst känner vi igen. Och här förtydligas det här mönstret av hur barn föds av ofruktsamma kvinnor. Det förtydligas in i övertydlighetens absurdum, om du så vill. För Maria hade inte ens känt en man. Hon hade ju inte ens ägnat sig åt den aktivitet som leder att vi får barn. Men den helige ande kommer. Och så ser vi återigen hur Gud alltid börjar med det vi inte kan. Gud börjar alltid med det vi inte kan. Och det verkar ju uppenbart så att Gud, precis som jag, är förtjust i revanschen. När allt hopp är ute, där kommer Jesus med hopp. Det som var dött lever igen, det som var förlorat blir återfunnet. Och det där med dåliga odds, det har aldrig någonsin bekymrat Gud. När hans plan för att rädda världen skulle sättas till verket så sker det genom ett litet barn som föds av en tonårsmamma mitt i den mest politiskt oroliga tid vi kan tänka oss. Och när så småningom det här lilla barnet blir en vuxen så får han 3 hela år på sig att få igång den här rörelsen. Vad har du åstadkommit de senaste 3 åren? 3 futtiga år. 3 år. Och då väljer Jesus 12 unga män. De flesta helt utan utbildning. Helt utan skolning. Och så ger han dem ett uppdrag som är totalt omöjligt. De fick gå med Jesus under några år. Och under de här åren så hamnar de i så många kniper att det knappt går att räkna dem. Gång på gång försätter sig lärjungarna i situationer där Jesus måste liksom komma in och så ordna till allting, rädda upp det. Och sen så går Jesus och dör på korset. Och det går att förstå att hopplösheten är total över det här gänget. De har satt sin tilltro till honom och så dör han på korset. Men hoppet var ju inte riktigt ute. Det lärjungarna fick smaka på, det var Guds vanliga strategi av seger. Att försätta sig i den mest hopplösa av situationer. Och så, ta-da! Här är jag igen! Det verkar som att Gud vill agera på det sättet. Så här står det i beskriver Lukas i Apostlagärningarna 1 och 3. Nu har Jesus kommit till dem. Tillbaka, han har uppstått från de döda. Det var ju inte så hopplöst som det såg ut. Han framträdde för dem efter att lidit döden och gav dem många bevis på att han levde. Då han under 40 dagar visade sig för dem och talade om Guds rike. Under en måltid tillsammans med dem sa han åt dem att inte lämna Jerusalem utan vänta på det som fadern hade utlovat. Det som ni har hört mig tala om, sa han. Johannes döpte med vatten, men ni ska bli döpta med den helige ande om bara några dagar. De som hade samlats frågade honom, Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta Israel som kungarike? Han svarade, det är inte er sak att veta vilka tider och stunder fadern i sin makt har fastställt. Men ni ska få kraft när den heliga anden kommer över er. Och ni ska vittna om mig i Jerusalem, hela Judén, Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp i höjden och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg upp mot himlen, dit han steg upp, stod plötsligt två män i vita kläder bredvid dem. Galileer sa de, varför står ni och ser upp mot himlen? Den är Jesus som har blivit upptagen från er till himlen ska komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen. Den här scenen kan vi koppla ihop med den scen som vi läste i inledningen från Daniels boken. Himmelsfärden. Jesus kommer tillbaka till Guds tron. Och himmelsfärden i sig rymmer löftet om återkomsten. Här hade lärjungarna deppat. Jesus hade uppstått. Så får de 40 dagar på sig att vara glada innan Jesus lämnar dem för gott. 40 dagars ytterligare undervisning, lite gemenskap med Jesus innan de får det här uppdraget att vittna om Jesus i Jerusalem, hela Judén, Samarien och jordens yttersta gräns. Tack för kaffet. Tittar de på varandra antagligen som goda lärjungar och så gjorde de en snabb indelning. Ni tre tar Jerusalem, ni tre tar Samarien, ni behöver nog ha fyra. Ta en ifrån Jerusalem-gänget, ni får ta jordens yttersta gräns. Fullständigt hopplöst läge. En gång till. Men texten låter oss ana att lärjungarna hade lärt sig den viktigaste läxan kring svaret på hopplösa lägen. Ja, det som är Guds svar på alla hopplösa lägen. Min yngsta bror, han jobbar på en förskola i norra Stockholm. Och en dag satt han vid maten och pratade med barnen så det som han gör. Och ett av barnen är lite frånvarande och brorsan frågar, vad tänker du på? Barnet svarar, ja, jag funderar på om jag ska spränga jorden. Jaha, säger brorsan. Det var ju inte så bra. Vad ska du bo då? Ja, men då kan jag bo i rymden. Ja, men hur ska du kunna andas i rymden då, frågar brorsan. Och barnet bara, jag tar på mig en andedräkt. Den är ju bra alltså. För att kunna andas i rymden så måste man ha en andedräkt, det är ju självklart. Nu vet vi ju att det bibliska ordet för andedräkt är exakt samma ord som Bibeln använder för anden. I skapelsen så blåste Gud med sin livgivande ande, med sin egen andedräkt på en klump av lera och så blir det människor. Vi lever och andas här idag tack vare Guds andedräkt. Det är bokstavligen ordagrant så. Gud har gett oss livet. Utan Guds andedräkt inget liv. Utan Guds ande inget liv. Vi vet det. Men vi glömmer ju så ofta bort det. Anden, han är liksom Guds fixare. Anden är Guds comeback man. Det är anden som ordnar. De 12 lärjungarna, de fick det totalt omöjliga uppdraget. De var totalt vanliga människor, precis som du och jag. De var liksom inte något speciella, de här lärjungarna. Behöver inte läsa speciellt länge i Nya Testamentet för att inse att de inte var några religiösa praktexemplar. Alldeles vanliga människor. Precis vanliga, precis som du, precis som jag. De var i ett andligt hänseende både ofruktsamma och barnlösa. Det var omöjligt. Och vad var lärjungarnas svar på Jesu befallning om att gå till jordens yttersta gräns? Hur hanterade de uppdraget? Gjorde de som vi gör nu, liksom? Petrus, när Jesus hade gått bort så blev ju Petrus deras naturliga ledare. Det förstår vi. Så han kallar in lärjungarna till en strategihelg. Lite spa, lite god mat, timslånga samtal om hur de ska klara av det här uppdraget som Jesus har gett dem. Jakob, han var strategen. Så han fick hålla i manualskrivandet. Det är viktigt att de säger ungefär samma sak allihopa när de kommer ut där i Judén och jordens yttersta gräns och Samarien. Det gäller att vara samstämmiga så att man inte pratar olika språk, eller hur? Matteus, han hade koll på finanserna efter sin tid som tulltjänsteman. Så han hade det ekonomiska ansvaret. Det gäller att få till en reskassa. Det är lite långt till jordens yttersta gräns. Petrus, han kunde aldrig hålla käften, så han fick bli talesmannen. Men så inser man att det räcker ju inte till med en strategihelg. De behöver en till för att skriva visioner och målsättningar. En snabb kalkyl på en PowerPoint-presentation gjordes av den lite mer anonyme Bartolomaeus. Men han gillade tydlighet i arbetet. Här är visionen. Gör alla folk till lärjungar. Den hade ju Jesus gett dem. Så gäller det att bryta ner det här till mål, eller hur? Vi är 12 stycken män. Allihopa är vi under 30 år. Och vi lever på den tiden kanske ungefär till vi blir 60. Det innebär att vi har 30 år på oss. Det ger oss högst 3 år i Jerusalem. Sen måste vi vara inne i Judén senast. Mål 1 alltså. Att inom 3 år ska vi ha vunnit Jerusalem. Okej, pojkar, nu sätter vi igång. De gjorde ju inte riktigt så. Vad var deras taktik för att fylla upp Jesu uppmaning eller hans befallning? Vad var deras sätt att hantera det här otroliga uppdraget som de hade fått? Väldigt enkelt. De låste in sig i ett rum. Apostlagärningarna 1 och 12. Då återvänder de till Jerusalem från det berg som kallas Olivgårdsberget och som ligger bara en sabbatsväg från staden. Och när de kom dit gick de upp till det rum i övervåningen där de hör till. Petrus, Johannes, Jakob, Andreas, Filippos och Thomas, Bartolomaeus, Matteus, Jakob, Simon, Judas, Jakobs son. Alla dessa höll ihop under ständig bön tillsammans med några kvinnor, Maria, Jesu mor och hans bröder. De hade en enda plan. De hade ett enda sätt att ta sig an uppgiften. De bad tillsammans. Så simpelt, det är så enkelt, det är så genialt och samtidigt är det så svårt. De kunde sin bibel. De visste hur Gud i alla skeenden, i alla lägen, genom hela historien hade valt att agera. Revanschens och de omöjliga lägenas Gud. Och så kommer pingstdagen och naturligtvis var de alla samlade som vanligt. Och den här dagen var inte annorlunda än några andra dagar, men det hände någonting annorlunda. Apostlagärningarna 2. När pingstdagen kom var de alla församlade. Det hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind. Och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål med de ord som anden ingav dem. Ärligt talat så var ju den rörelse som Jesus hade startat så gott som död sen han hade lämnat dem. De hade inte direkt några planer, de hade inget världsherravälde i sikte. Det var ett gäng rätt så rädda, desillusionerade lärjungar som satt inlåst i ett rum på övervåningen. Då slog revanschens Gud till. Den helige ande kommer och innan slutet av kapitlet så har de fått vara med om att tala evangeliet på alla världens språk. Apostlagärningarna 2:5. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet göd samlades hela skaran och förvirringen blev stor. Det var och en hörde just sitt språk talas. De hade kunnat haft 500 strategihelger utan att komma fram till den här strategin. Det hade inte hjälpt. För Gud, han slår till när allt är till synes omöjligt. Det är hans ständiga strategi. Av allt det viktiga vi kan lära oss av texten i Apostlagärningarna är det viktigaste att vi aldrig kan skapa andlig expansion med mänskliga medel. Anden är den som skapar andligt liv. Det som föds av människor är mänskligt, men det som föds av anden är liv. Utan anden är det hopplösa ingenting annat än just hopplöst. Den döde uppstår aldrig någonsin utan anden. Men framförallt så ger oss anden en titt in på framtiden. Jesu återkomst den här dagen rymmer en större hemlighet än bara den att Jesus ska komma tillbaka. Vi som tror är med i någonting större än det vi ser. Att vara kristen har fått framtiden presenterad för sig. Jag vet hur det ska sluta. Jag vet vad punkten kommer att innebära. Jag vet det. Fast allt det här runt omkring mig tyder ju inte riktigt på att det kommer att vara så. Men jag vet att Gud alltid slår till när det ser som mest omöjligt ut. Och mänskligt sett, ärligt talat, så är det hopplöst för oss. Den lilla minoritet i Sverige som kallar sig för aktivt kristna. På ett sätt kanske vi skulle stänga kyrkan och säga upp pastorn. Erkänna oss besegrade. Men alla de tankarna kommer så får jag tänka. Men kom ihåg nu vem du tror på. Kom ihåg vem du tror på. Vi tror på revanschens Gud. På han som har sån stor förkärlek för hopplösa lägen. Ibland är jag arg på Gud och säger så här. Jag är över 40 år. Folket i öknen, de behövde inte gå i öken mer än 40 år innan de kom in i det förlovade landet. Det börjar bli dags för mig också att komma in i det förlovade landet, säger jag till Gud. Och visste jag inte bättre så skulle jag tro att det är Gud själv som har försatt oss i det här läget. Så att han ska få visa sin fantastiska återkomst. Låt oss be. Herre Jesus, tack för att du är den som ska komma åter i våra liv. När det ser som mest mörkt ut. När det ser som mest hopplöst ut så vill du komma åter med hopp. När vi känner oss som mest otrygga så vill du komma åter med trygghet. Och när vi känner oss som mest nere och under isen så vill du komma med glädje in i våra liv. Men tack för att du också vill komma tillbaks i det som är vår kristenhet. Tack för att människor ska få möta dig. Vi vet ju att det är så många som behöver dig. Som inte ens vet att de behöver dig. Som inte förstår att det är det de saknar. Jag ber att du skulle komma åter, Herre. Kom åter med din egen helige ande. Och förvandla det som för oss är fullständigt omöjligt att förvandla. Kom med din egen helige ande och ge oss åter liv. Liv. Jag ber om det. Amen.